har sagt mycket om henne. Jag har sagt att man ska inte vara ensam i samma rum som henne. Och det vidhåller jag fortfarande.
En bedragare, när man väljer sitt offer, så går man förstås på sårbara offer. Det gör ju alla jägare, så att säga.
En av Sveriges värsta bedragerskor, Ingela Jansson.
Det finns ju faktiskt folk som har gjort värre saker och inte ens få halva löpsedeln, så som Ingela har fått det.
Storbedragerskan. Människan bakom löpsedlarna. En P1-dokumentär av Pernilla Wadebäck. Andra delen.
Det är våren 2007. 26-åriga tvåbarnsmamman Ingela Jansson har åtalats vid Stockholms tingsrätt för bedrägeri och riskerar 2,5 års fängelse. På den sista rättegångsdagen dyker hon inte upp. Tidningarna börjar skriva om henne, kallar henne storbedragerskan, och hon får hela löpsedlar med namn och bild. Både media och rättssystemet jagar henne. Men Ingela är försvunnen.
Jag hade en kille som jag har träffat, en etiopisk kille, som hade stora planer liksom på ett fint liv i Afrika. Pappa var död, allt som har hänt. Ingen chans att komma tillbaka till mitt ex. Min lilla dotter, det var överskriven vårdnad. Jag drar liksom.
Ingela och hennes nya kille är i Etiopien. Ingelas 8-åriga dotter är också med.
Alltså den resan var ju fylld med hopp, minst sagt. Nu ska det bli bra. Nu. Ja.
Mannen som Ingela träffat är svensk medborgare men har sin familj i Etiopien. På väg ner till hans hemland köper de en grävmaskin i Amsterdam.
Det är jättemycket pengar i omlopp med såna här jobb. Så jag menar, har man en maskin så är man ju rik där nere.
De bor i huvudstaden Addis Abeba i ett hus som killens familj äger. Med egen husvakt och hushållerska. Och Ingela blir vd för deras nystartade företag. I Sverige har hon förlorat kontakten med sin egen familj. Och den dagen hon sätter sin fot på svensk mark kommer hon att gripas. Ingela är nämligen efterlyst och häktad i sin frånvaro. Men Etiopien har inte något utlämningsavtal med Sverige. Så här kan hon bygga upp sin framtid. Och de lever ett övre medelklassliv i nästan 3 år.
Ja, helt plötsligt så börjar jag bygga liksom hus till sin mamma. Och då liksom spelar det ingen roll hur bra affärerna egentligen gick. Hur bra egentligen maskinerna grävde. Och var alltså, det kom ju inte in tillräckligt med pengar. Vi hade precis börjat tillsammans med ett par kineser. Som skulle då investera och göra, alltså börja med frukt- och grönsaksfarm. Liksom. Så liksom när det här projektet är nystartat, då skulle det fram med pengar. Det blev att jag liksom fick låna, eller vi då, liksom låna pengar. Och sen liksom att man ger checkar då, som en garanti. Liksom.
I staden Mekele, ett par dags bilresa från Addis Abeba, har en släkting ett hus. De är där och hälsar på när 2 civilklädda poliser dyker upp ute vid grinden.
Jag fick ju panik, liksom, vad är jag rätta nu? Och så hör jag liksom, när de säger immigration, alltså immigrationsverket. Ja, men då är det ju, det är ju svenska myndigheter som liksom vill ha mig nu. Liksom. Nu är det kört. Nu är det kört. Liksom. Nu får jag åka hem och nu, liksom, nu vad händer med min dotter? Liksom? Ja, vad händer?
Dottern som är 10 år blir kvar med släktingarna i huset när poliserna tar med Ingela och hennes kille tillbaka till Addis Abeba. Ingela är rädd, men killen som kan språket håller sig lugn. Under bilresan får Ingela ringa till sin dotter.
Bli inte orolig nu, okej? Jag kommer hämta dig snart. Det kommer ordna sig liksom. Jag ska bara åka och göra någonting. Jag sa att jag älskar henne, men samtalet bröts ju där. Ja, resan hade väl bara börjat egentligen då. Det var ju så.
Poliserna frågar ut dem om deras affärer och om varför Ingela är efterlyst i Sverige. Och de har kollat upp företagets ekonomi. Både husbygget till mamman och satsningen med kineserna blev för mycket på en gång. Ingela berättar hur de börjar låna pengar av andra som en tillfällig lösning. De skrev ut ett tiotal checkar som garanti, ett slags pantbrev som långivarna skulle lösa in vid ett visst datum. Planen var att de skulle hinna få fram pengar tills dess, men nu är kontot tomt. Ingela och hennes kille blir misstänkta för bedrägeri.
På något sätt, det har funnits något tips, det har jag förstått. Att, ja, men det här är stor bedragare liksom. Hon är ju från Sverige och hon är redan efterlyst. Och de hånade mig ju liksom, de här inspektörerna. Så de var ju grymt jäkla elaka liksom.
Och sen då så står det, kommer det stora löpsedlar att hon har blivit gripen.
I Sverige läser vännen och före detta svägerskan Annika i Expressen. Bedragerskan fast i Etiopien.
Och då får jag panik. Och tänker, dotter, tänker jag. Var är dottern? Någonstans. Så då kontaktar jag en reporter på en tidning som har skrivit då om Ingela. Och då kommer det sen dagen efter att dottern är omhändertagen då. Och sen ringer jag till UD och jag ringer till ambassaden och försöker på alla sätt och vis att få reda på vad som har hänt med Ingela. Och då tar de mina uppgifter och ska höra av sig till mig, men det är ingen som hör av sig. Så att då vet jag ingenting. Då blir jag jätterädd.
Ingela och hennes kille sitter inlåsta i överfulla celler på polisstationen Amishtenga. Ingela hamnar med kvinnor och barn. De sover på tunna madrasser eller direkt på golvet. Och mitt i cellen står en hink som fungerar som toa. Hon blir kvar där i flera månader när utredningen och rättsprocessen pågår.
Det var ju en morgon som jag vaknar. De ropar på mig och säger att jag ska till tingsrätten. Och de ropar upp mig ganska snabbt och säger att du ska föras till Kallitine. Varför då? Är inte det fängelset? Jo, men jag är inte dum den. Nej. Men du har varit så länge nu på polisstationen så att du måste till Kallity. Så satt jag i en minibuss och på väg till Kallity med väskan, knappt några tillhörigheter, 100 burr på fickan. Och jag tittar ut genom fönstret och ser staden där jag hade liksom blivit lite hemma. Och jag bara gråter. Alltså, jag bara gråter. Game over liksom. Det var så. Ja. Den dagen man kliver in i Kallity liksom, då, ja, då ska man hålla hårt i handen uppe liksom, för att komma ut. När vi kör in där i porten och kommer in i en bil liksom. Det är helt sjukt, det är liksom en by. Den röda sanden, låga hus överallt, plåtskjul. Som en övergiven liksom krigsby kan man säga, med bara en massa militärer överallt. Liksom. Tusentals militärer, överallt militärer. Alla går ju med en varsin Kalashnikov, heter det va?
Kalashnikov.
Alla går ju med dem. Och i varje hörn så finns det ett torn där det sitter liksom ytterligare kanske 10 soldater med vapnen riktade liksom mot varenda fånge. Som det är sjuk bevakning. Ögon överallt.
Det är maj 2010 när Ingela förs in i Kallity fängelset. Innanför murarna lever 8 000 till 10 000 fångar. Inte ens fängelseledningen vet exakt. Män för sig och kvinnor och barn för sig. De delas också upp i olika zoner, Långtidsdömda, dömda och odömda. Hennes kille har förts till en zon bland männen och Ingela förs till de odömda kvinnornas zon. In i en sovsal, ett plåtskjul som stöttas upp av träpålar.
Ett jätteplåtskjul. Smutsigt, råttor, kackelacker, löss. Sen hade jag tur att jag fick en säng ganska snart överhuvudtaget.
Det är trångt och det är inte alla som får en sängplats. Ibland tar det månader innan en säng är ledig. Kvinnorna får sova två och två i översängarna och de står med exakt 52 cm mellanrum.
Att någon ens kom och satte sig på din säng kunde ju man börja så slåss om. Alltså alla säger Algae, det betyder alltså min säng, inte sängen utan min säng. Det var liksom, det var något heligt nästan.
Batonger och nyckelknippor slår mot plåtdörrarna. Det är strax före 6 på morgonen och väckning. På bara några minuter kommer fångarna ut insvepta i filtar och ställer upp på led på gårdsplanen.
Och så skriker de jättehögt. Kodera! Och det betyder alltså räkning liksom. Så ska de stå och ropa liksom, räkning, 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 räkning liksom. Så det blir liksom ett jäkla liv från helt tystnad liksom till det här väckningen. Det är helt sjukt, det är en tortyr. Det är liksom en sån där varje morgon.
Till frukost delar vakterna ut 2 torra brödbitar per person och ljummet te som slevas upp ur stora tunnor. De etiopiska fångarna får 1 mål lagad mat om dagen. Chirro, en slags brunsås, och så det klassiska etiopiska brödet injera, en slags surdegspannkaka. Men de utländska fångarna får ingen lagad mat alls. Bara en veckoranson med lite okokt ris, en kapsyl med olja och lite krydda. För den som inte har en egen kolspis går maten inte ens att laga. I kvinnozonen finns ingen mat att köpa. Bara en garnshop, en frisörsalong och en liten kiosk där de säljer kaffebönor och vatten på flaska. Ibland kommer det in bindor och schampo och kol till kolspisarna. Du måste ha någon på utsidan för att få in pengar, kläder och mat.
Det är ju liksom en jättepress för familjerna när deras anhöriga sitter där. Någon brukar ju skickas liksom nästan varje dag till de som har det någorlunda okej. Och de som har det sämre, jag menar även såna här tjejer som kommer från landet. Moster, faster, farbror. Någon försöker ju att någon ska komma kanske en gång i veckan åtminstone.
Maten förvaras under fångarnas sängar och lockar till sig råttor. Men innan den kommit så långt så har den kontrollerats av beväpnade vakter ute på besöksplatsen där fångar och anhöriga trängs varje förmiddag på var sida om ett galler.
Du vet, under den här tiden då står de ju och ropar namnen dessutom i mikrofonen. Så det är ju liksom dessa myller liksom. Folk är glada, folk är ledsna. Hämta matlådor, lämna matlådor. De har bråttom. Det är för mycket folk, de får inte stå kvar. Det ena kom inte in, det andra kom inte ut.
När Ingela ska ropas upp kan de inte uttala hennes namn. Så hon får ett nytt namn inne i Kality. Hon blir Angelina. Hon ber ambassaden om hjälp när de kommer och besöker henne. Men de kan inte bistå med pengar eller mat. Ingela lämnar namn på personer hemma i Sverige som kanske kan hjälpa, men hon får aldrig någon respons. Och ambassadbesöken sker sällan. Ibland kan det gå månader och som fånge får du inte ringa efter din ambassad, så det är bara att vänta.
När man är hungrig och det inte finns någonting, alltså det krampar sig liksom i magen. Man tänker ju på mat ständigt liksom. Man tänker ständigt på mat.
Och utan pengar kan Ingela inte ens köpa vatten. Hon får ta direkt från utekranen där de tvättar sina kläder. Kranvattnet gör fångarna sjuka och de försöker komma över antibiotika som de sväljer om de ändå måste dricka det.
Ibland så är man ju så törstig så till slut så klart att då dricker man ju vattnet. Och då släcker man ju törsten även om man blir sjuk.
Det enda Ingela har är matlådorna som killens familj skickar med husvakten. Men när det gått knappt ett år så slutar de bry sig om henne.
Det blev ju bara sämre och sämre och sämre. Liksom. De släppte ju det där mer och mer. Och till slut så var det ju deras liksom, den här tjuren då, som till och med var okokt ibland. Alltså, det var bara pulver och vatten som de liksom hade vispat ihop. Bara som en hund liksom. Som en hund.
Det tog ju inte lång tid förrän jag blev sjuk. Magen alltså, den var ju tom och så började jag ju kräkas.
Med kraftiga magsmärtor tvingas Ingela gå själv till sjukstugan med beväpnade vakter på var sida. En sköterska ger henne en Novalucol.
Och de bara, nej men det här är halsbränna, du är inte van vid din göra liksom, du är inte van vid våra mat. Så jag kastade den där Novalucolen och då blev polisen jättearg. Puttade på mig, kallade mig för hund. Alltså din smutsiga viting. Och bara skrek på mig och förolämpade mig. Tårarna bara rann. Alltså. Och jag vet inte mycket av den natten. För det var smärta och det var kräkningar hela tiden. Min granne fick ju sitta med en liten bowl. Och bli väckt när de säger att innan du måste till kliniken. Jag bara nej, jag ska dö i den här sängen.
På morgonen är hon så dålig att hon tas till sjukstugan igen och undersöks av en riktig läkare, Dr. Bene. Han är inte anställd av fängelset utan själv politisk fånge inne på sitt 19:e år i Kality. Tack vare honom förs hon i ambulans till St. Paulus sjukhuset och opereras akut för tarmvred. Hon kommer hamna på det sjukhuset många gånger framöver och det blir fler operationer. Rättsprocessen mot Ingela och hennes kille är utdragna. I 2 år åker de fram och tillbaka i fångtransport mellan fängelset och domstolen, ibland flera gånger i veckan.
De har liksom jättehögar med olika dossierer. Tar upp en, bläddrar lite, ropar ett namn. Om man har tur så ställer de några frågor som man, om han har tur, får svara på. De kan ropa det och säga, ja, du får en ny tid om en månad. Och så skriver de under och sen går du tillbaka. Jag kunde liksom inte riktigt förstå hur allt hade gått till och hur de har gjort det till en sån här jättegrej. Men samtidigt alla liksom poliser och andra fångade, men det är käckt, 6 månader max. För det är ju vad andra liksom oftast får för sådana. Men de hade ju liksom lagt det på olika åtal. Och, så att de gjorde ju som de ville helt enkelt. De ville få dit mig ordentligt och det fick de. De ville visa dem, de vita att liksom, det var inte bara att komma till deras land och göra brott.
Bedrägerierna delas upp i olika åtal och straffen läggs på varann. Först 3 år, sen 6 och snart är hon uppe i 19. I maj 2010 är det dags för sista åtalet och tingsrättens slutdom. När den meddelas går Ingela in i ett mentalt mörker. Hon får lagens strängaste straff, 55 års fängelse, samma straff som för mord. 1 år senare står hoppet till hovrätten dit hon överklagat. Domaren läser på amhariska och avslutar med ordet kitsena. Först tror hon att ordet betyder nedlagt, men när hon tittar sig omkring vill ingen möta hennes blick. Appeal denied, säger någon. Avslag. Tingsrättens dom står fast. 55 år innebär i praktiken 25 år i fängelse, och det är den siffran som står i hennes papper. Domen för Ingelas kille slutar på 23 år.
Men jag hade ju aldrig kunnat drömma om att få ett sånt straff som jag fick. Jag hade ju aldrig kunnat drömma om att jag skulle bli kvar så länge. Men att i Kality 1 år, det är minst 10 år i svensk fängelse. Vilken människa som helst knäcks.
Har de fått någonting emot dig? Ja, men du kan bli kvar där för alltid. Du kan sluta dina dagar där inne. Och jag har sett oändligt många människor som har gjort det. Det finns de som aldrig kommer ut. För att deras dossier försvinner. tappas bort helt enkelt. Hittar de inte din dossier, då kan inte du komma ut. För då finns det ingen dom. De kan veta hur länge du har varit där och hur länge du ska vara där. Så är det.
Svenska ambassaden i Addis Abeba i Etiopien arbetar med att få ett formellt bekräftande om att två svenska journalister gripits i landet.
Journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson ska ha befunnit sig i Ogaden-provinsen vid gränsen till Somalia.
Då kommer det ju någon polis och säger så här, Angelina, du har fått brorsor liksom. Bröder har anlänt. Va? Vadå för bröder liksom?
Det är september 2011 och journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson körs in genom Kallitys portar. De hamnar i zon 6 bland de utländska fångarna, i samma sovsal som Ingelas kille. Johan och Martin får sova på golvet bredvid hans säng.
Jag ser dem ju på väg till bussen och sen när ambassaden kom då. De gångerna som de träffade mig. Samtidigt då, för att de kom i varannan vecka tror jag till dem och en gång i månaden ungefär till mig. Så att då träffade jag ju dem, småpratade lite sådär. Det blev så här en bekräftelse på att man faktiskt är svensk. Det blev någonting att se fram emot när man såg dem eller när de lyckades skicka iväg en påse godis till mig. Eller, det gjorde de ju. De skickade iväg till mig ibland. Till julen där skickade de ju de här små damerostarna. Och sen en liten blå typ som Tupperware typ. En sån liten blå med twistchoklad som de hade fyllt. Och den gömde jag bakom kudden. Och så tog jag en choklad liksom om dagen på kvällen när alla sov. För att ingen skulle se så ingen skulle äta upp min choklad. Och det betyder jättemycket.
Ingela har flyttats till de långtidsdömdas zon bland kvinnor som smugglat knark och som mördat.
Alltså det var ju mördare som satt där. Det var ju bara jag som satt för ekonomisk brottslighet. De hade en helt annan mentalitet. De var ju enormt elaka, hårda. De är spirituella, de sitter ju och ber till exempel på, alltså elakt. Försöker hela tiden att komma upp sig inom citationstecken, komma upp sig bland chefer för att kunna få chanser för att bli benådade. Efter toalettbesök till exempel, du har en hink då som du ska, det ska spolas tre gånger då som det ska flashas. Men då kan någon stå där och räkna och säga att men jag räknade och hon spolade inte. Och nästa dag så var det rapport på kontoret för den här saken.
Ett litet misstag eller en falsk anklagelse kan leda till straff. En del tvingas bära stenar i hettan. Fångarna ska reformeras och Ingela har själv gått med handbojor i flera dygn efter att ha sagt emot en av vakterna. Men det värsta är mörkrummen. De andra fångarna hör skrik från kvinnor som blir inlåsta där i flera månader. Hur de gråter och bultar på plåtdörren för att komma ut.
Jag fick panik när de bara pratade med mig. Svetten liksom bröt ut i pannan och hjärtat bankade liksom på riktigt, verkligen. Jag kände mig alltid rädd liksom för allt.
Ett rykte sprids in i fängelset. Ingela som nu suttit fängslad nästan 2,5 år nås av goda nyheter.
De är släppta nu, dina bröder liksom. Nu är bröderna ute liksom. Jag bara, är det sant? Liksom, är det sant? Yay! Liksom. Så det var ju nästan lite så här fest den kvällen för oss alla. För att vi var ju glada när andra människor gick. Och jag kände ju bara hopp liksom, att wow, de är ute. De kommer kunna kanske få ut hur vi har det där nere. Och liksom att låta Sverige veta. Få veta liksom. Vad fan man går igenom när man sitter där nere.
Även om vi är glada idag att jag och Johan kom ut ur fängelset, så går våra tankar till alla de som är kvar. Till de som är sjuka och till de som aldrig kommer lämna fängelset utan döder.
Johan och Martins tid i Kality har gjort att fängelset stramat åter för Ingela. De tar ifrån henne brev och hälsningar som hon fått från dottern. Och hon får inte skriva under eller läsa svenska dokument. Inget kommer in och inget kommer ut. Och nu när Johan och Martin åkt hem dyker inte ambassaden upp på 5 månader.
Jag kände mig så jäkla liten, så ovärdig liksom. Alltså när det var hål i plasttofflorna för en tia liksom, då... Ja, jag hade verkligen nått botten.
Ingela tappar allt. Hon vill inte leva längre. Och i månader ligger hon hopkurad i sin säng.
Jag vet inte, jag bara försvann. Jag svullnade, de gav mig mediciner för depression. Det var ju liksom mediciner som de ger till riktigt psykiskt stöd. De har inte de resurserna att kunna ge riktiga mediciner. Så att det enda de hade, det var ju det de gav mig. Och då, jag vet inte, när jag tog den tabletten 8 var jag ju borta till nästa förmiddag liksom. Och jag bara, jag var inte jag längre.
Man undrar ju lite grann när hon hade suttit ganska länge redan då. Och jag hörde att hon var i ganska dålig fysisk form.
Advokat Carl-Henrik Ringblom jobbar för att få Ingela utlämnad till Sverige för att kunna slutföra det avbrutna bedrägerimålet mot henne i Stockholms tingsrätt. Carl-Henrik kan inte ha kontakt med Ingela via brev. Så nu åker han ner till Etiopien för att träffa sin klient för första gången. Det är november 2013 och Ingela har suttit fängslad i nästan 4 år.
Och man kommer då liksom från Sverige och man vill ju liksom hjälpa på något sätt. Och vad kan jag ha med mig som för det första som jag får lämna in och sen för det andra som kan ha någon betydelse för henne och hjälpa henne på något sätt. Smink var väl tipset. Ta med dig det.
Samma kväll som han landar i Addis Abeba åker han direkt med ambassadpersonal in i Kality.
Det man slogs av framförallt det var ju att det var så oerhört enkelt. Det var ju liksom en kåkstad. Väldigt enkla förhållanden där man ändå förvarade väldigt många människor.
Mötet ska hållas inne på fängelsechefens kontor. Ett litet rum med 3 skrivbord fulla med pappershögar. Rummet är avlyssnat. Samtalet ska ske på engelska och fängelsechefen sitter med när Ingela leds in.
Hon hade som en mjukisdräkt på sig och hon hade liksom gjort i ordning sig och såg under förhållandena ganska fräsch ut. Samtidigt så märker jag direkt att jag får ju ingen kontakt med henne riktigt, utan hon är helt liksom avskärmad i blicken. Och det förstod jag ju att det berodde ju på någon medicinering. Hon var väldigt glad att träffa mig, även om vi inte hade träffats förut då. Men jag upplevde henne som väldigt hopplös.
Jag minns att jag skämdes jättemycket. Att möta en person hemifrån i det tillståndet som jag var i. För jag visste ju att jag var inte med. Men samtidigt att han kom. Det var så oerhört viktigt för mig att få veta att det fanns faktiskt människor som brydde sig. Även fast jag trodde att jag varit bortglömd hela den här tiden. Det hade jag inte varit. Han hade ju försökt. De hade ju liksom kämpat med mitt fall. De ville göra någonting. Och han kom dit med en massa smink. Han kom dit med, alltså med hudvårdsprodukter. Han kom dit med liksom night cream och day cream. Och, det kunde ju inte blivit mer rätt. Och han hade ju till och med forskat lite i vad tycker hon om för någonting. Och det är bara det. Vad tycker hon om? Inte bara vad behöver hon. Vad tycker hon om? Vad skulle göra henne glad?
Efter ett par timmar är mötet över.
Då förs hon ut då, typ av vakter så att vi säger hej då. Och det är klart att det kändes ju rätt hopplöst då, och liksom, lämna henne. Jag visste att jag skulle åka därifrån och jag kände av de kontrasterna helt enkelt. Det kändes rätt pissigt helt enkelt.
Karl-Henrik åker tillbaka till hotellet och vakterna för Ingela till sovsalen för att låsa in henne för natten.
Där som jag bodde då kunde man inte se ut alls. Man såg ju aldrig månen eller stjärnorna. Alltid tända lampor, jättestarka i taket liksom.
Hela på natten?
Alltid, ja. Man får inte släcka. Det var någonting som vi alla längtade efter, att se mörkret. Det pratade vi om ofta. Det var ju liksom aldrig tyst. Inomhus var ju tv-apparater som var liksom gamla, som liksom skräna. Det lät ju liksom hela tiden. Och då när nyheterna var på, då skulle det vara högsta volym. Ingen fick röra sig i rummet. Ingen fick prata. Alltså man måste lyssna på nyheterna. Det var ju deras, så det är ju liksom deras propaganda som de liksom matar i folket med. Förmiddagarna, då ropar de ju namn till när besökarna kommer. Då. Och när det slutar direkt så sätter de på musik. Och det finns ju en högtalare i varje liksom corner. Så du kommer ju, du får ju aldrig någon, du kan ju inte gå undan för att få liksom peace of mind. Det är ju omöjligt. Finns ingenstans. Alltså ingenstans.
Men advokatbesöket har gett Ingela ny kraft. Och nu gör hon det lilla hon kan för att påverka sin situation. Hon ber om att frivilligt bli satt i isolering för att komma bort från den stökiga sovsalen där över 100 kvinnor trängs.
Så att en av de stora anledningarna till varför jag ville komma iväg till isolering var ju för att liksom komma bort ifrån allt ljud. Inte bara mentaliteten som var där nere och liksom det här att man angav varandra. Inte bara det, utan liksom just det här oljudet. Ständiga oljudet.
En etiopisk journalist, Reyot Alemo, som kom till Kality samtidigt med de svenska journalisterna, hålls isolerad som politisk fånge i en enkel barack. Och här får Ingela flytta in. Hon tar med sig sin pappkartong där hon förvarar lite kläder, sin plastmugg och tallrik. Och böcker som Johan och Martin lämnat efter sig. Allt ifrån Strindberg till Stephen King.
Det var ju enormt provisoriskt. Det var ju bara liksom upp med liksom några Playwood-skivor. Och sen upp i taket så var det något sorts gipstak. Och sen under så var det liksom tygtak. Och där sprang ju råttorna liksom i jordar. Som bara springer, de bara löper fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så råttorna kom ju ut och in och klättrade på väggar och liksom under sängen och upp i sängen och nöpen i örat. Och man fick inte ha någonting i fred. De käkade ju liksom, hade man någon matgrejer eller något bröd eller mjöl eller liksom någonting, så var de ju där och tugga på det. Och vi fick ju typhus hela tiden. Man får ju infektion i blodet liksom. Så man blev ju jättesjuk. Men man tog det för att få det här liksom psykiska lugnet. Liksom. Man fick andas liksom, och det var så underbart att bara få den där tystnaden. Jag skötte disken och sådana saker för att jag tyckte det var kul. Jag blev aktiverad. Och sen läste vi och så diskuterade vi vilka böcker. Jag började minnas liksom världen, att det fanns en värld liksom runt om oss. Det fanns inte bara där och då och allt det hemska. Utan jag började komma tillbaka liksom till mig själv. Människor säger att man aldrig ska tappa hoppet. Man ska aldrig sluta hoppas. Hoppet är det farligaste. Hoppet var min värsta fiende under de första åren. Det var min absolut värsta fiende. Att hela tiden man går och hoppas. Hela tiden så går man och tänker att imorgon så kommer det hjälp. Nästa gång ambassaden kommer så kommer de komma med nyheter. Och varje år det här jäkla september som kommer. Eller liksom den tiden då när de friger då, på deras nyårsafton. Så friges ju en liten del fångar då. Och sen kommer dagen så händer det inte någonting. Och då släppte jag. Och då bad jag för mina barn. Jag bad för min familj. Och så sa jag bara att den dagen du tycker att jag är redo liksom för världen igen, den dagen är jag redo. Men tills dess, låt mig bara leva. Bara låt mig vara okej.
Efter ett år och tre månader väljer Ingela att lämna isoleringen. Hon är fri från de tunga medicinerna och medfångarna lägger märke till att den inåtvända svenskan Angelina har börjat le och skratta. Tillvaron blir lite ljusare. På ambassaden har Ingela fått en ny kontaktperson. Hon heter Anna och hon är en riktig fixare. Anna ser till så att Ingela får ner lite pengar från vänner i Sverige. Och vid några besök följer en präst med. Nu får Ingela in kläder och hygienartiklar. Och till och med ett täcke för första gången på 6 år. Och så får hon en ny vän i Kality. En sydafrikansk tjej som kommer till zonen. Neshlin.
Ja, Neshlin, hon är ju jättesöt. Hon är väldigt tystlåten. Men smart. Liten liksom. Ja, på något sätt. Och hennes röst är väldigt försiktig och sådär.
Neshlin har blivit lovad 7000 euro för att frakta en resväska från Brasilien hem till Sydafrika. Men när hon mellanlandar i Addis Abeba grips hon för knarksmuggling. I resväskan hittar tullen kokain.
Vi drogs till varandra på något sätt. Neshlin var ju att hon liksom kände till lite om världen, för hon har ju i alla fall pluggat lite och varit med lite i världen, och Sydafrika är ju lite annorlunda. Så att man kunde ju föra liksom normala konversationer med henne. Men vi kunde prata böcker eller filmer eller liksom allmänt liksom, general knowledge. Hon blir jätteviktig, hon blir ju den som jag kan anförtro mig till, hon blir den som jag kan få någon sorts normalitet med.
De bor i olika sovsalar, men på dagarna sätter de sig lite ostört och bara pratar. Tiden innan kvällens inlåsning räcker inte till. Så de börjar skriva brev till varandra på kvällarna.
Det hon hade skrivit dagen innan till mig fick jag ju på morgonen, och så stoppade jag det under madrassen. Så sparade jag det hela dagen. Så på kvällen så tog jag fram det brevet och så läste jag det. Och så skrev jag ju svar på det. Och sen brevväxlar vi på det sättet varje dag. Alltså det var så mycket brev, och man får inte skriva brev till varandra. Så vi hade ju gömställen. Hon hade sitt under sin, i hennes väska. För det var ju kvar från hennes, att hennes droger hade legat där. Så det var ju en, vad ska jag säga, en dubbelbotten.
Breven från Neshlin rullar Ingela ihop och stoppar in i sängens fyrkantiga stålrörsben. Rummen genomsöks ofta, och ibland stormas hela fängelset av soldater. Fångarna ställs upp på led utomhus i bara underkläderna när de visiteras. Allt i skrift tas ifrån dem. Du får inte ens ha din familjs telefonnummer.
De tar allt. De river upp sängar. De vänder ut och in på varenda litet klädesplagg. Och de bara kastar allt i högar då. Det är kaos. Och de gör det ju extra jäkligt bara för att liksom de vill jäklas.
Ingela blir svårt sjuk igen. Den här gången är det hennes bröstimplantat som börjat läcka. Hon får hög feber och det bildas knölar, och ena armen börjar domna. Hon har redan opererats för tarmvred och gallsten, och nu blir det en ny operation. När den är gjord så skickas Ingela direkt tillbaka till Kality. Någon eftervård finns inte.
Och då hade jag ju så enormt ont hela tiden. Alltså ett tag så låg jag verkligen ute med filt på gruset och gömde mig längs med en vägg som det var något lugnare. Bara för att slippa liksom det här stöket. Jag höll på att bli tokig liksom. Det var ingen som respekterade att någon var sjuk. Vi hade ingen ward för tjejer. Killarna har åtminstone sjukavdelningar. Det hade inte vi. Jag klarade inte.
Hon ber om att få gå in i isoleringen igen. Baracken där hon och den etiopiska journalisten bott står tom och används som förråd. Dit får Ingela ta med sig Nerslin. Och nu försöker de göra det hemtrevligt där inne. De kallar det för Rotthuset.
Vi hittade en trasig tvättbalja. Men det la vi ju en massa gamla schampo. Sådana som ambassaden hade tagit med sig. Sådana här hotelltvål, hotellschampo, hotellorsen. Det la vi så jättefint. Så vi intalade oss att vi var i ett så här litet studentrum. Två unga tjejer som flyttat hemifrån typ. Ibland så låg vi bara tysta på varsin, alltså på varsin säng och bara låg tysta alltså flera timmar. Knappt tyst, mitt på dagen. Ibland tittade hon på mig och så tittade jag på henne och så låg vi och så förstod vi varann. Det var en jättehärlig känsla. Vi var så himla nära varandra. Alltså, ibland så började vi prata och då kunde vi prata i flera timmar om bara liksom livet, vad som hade hänt oss. Och sen började man prata om så här galna saker. Så en kväll kommer jag ihåg, vi kunde bara inte somna. Vi låg och vi skrattade som att vi, du vet, poliserna hade ju trott att vi hade tagit droger. Liksom. Och du vet, när råttorna springer, det var ju jätteroligt. Vi hade det så dåligt, men ändå kunde vi liksom ligga och bara garva liksom, som små fjortisar. Liksom.
Efter ett par månader måste de lämna Rotthuset. Fängelset behöver utrymmet. Men nu får i alla fall Ingela och Nerslin bo i samma sovsal. Och de får sängarna bredvid varann.
När man lever på det här sättet, det är ju som att man lever som par. Alltså alla gör det där i fängelset. Liksom. Alla har sin bästis. Liksom. Vem lever du med? Eller så säger man ju där inne då. Man delar på maten och man delar på kläderna och man delar på allt, liksom schampo, om man har schampo eller man har tvål. Och man kan inte vara självisk där. Många bråkade ju då, eller man bröt upp som par liksom. De blev vänner och så var de vänner och så delade de på allt och så delade de hemlisar. Och sen så liksom gjorde de slut på sin vänskap och sen började de prata illa om varandra och så läcktes varandras hemligheter ut i fängelset och så vidare. Och det var ju många som var HIV-smittade och sådana saker där inne. Och de som hade öppnat sig om sådana hemligheter till exempel, så kom ju det ut. Alltså de var jättefula mot varandra, många. Men jag och Nerslin, vi höll vårat liksom mellan oss.
Tillsammans drar de igång ett matprojekt för de utländska fångarna och de tar hand om en utsatt kvinna som går smutsig och halvnaken med handbojor. Ingela säger ifrån när någon blir illa behandlad. Hon klagar aldrig och försöker hjälpa andra trots att hon själv ofta är sjuk. Hon får respekt ända upp i fängelseledningen och på grund av hennes bristande hälsa så sätter de upp henne på en lista över fångar som de föreslår ska bli benådade. Och nu får hon in mat regelbundet via en etiopiska som heter Eddie och som har egen klädbutik inne i stan. När Eddie följde med sin syster till besöksplatsen för att lämna mat till en fånge fick hon se den vita svenskan som inte har någon anhörig som bryr sig. Sedan dess har Eddie kommit med matlådor varje vecka. Och när Ingela återigen hamnar på sjukhus för problem med magen så kommer Eddie dit med mediciner och våtservetter så att Ingela kan tvätta sig. På sjukhuset övervakas de av vakter med kalashnikovs. Och de dagar som Eddie inte hinner komma är Ingela helt utlämnad.
Fanns det ingen där så kunde jag inte gå på toaletten. Och då var det ju potta. Den måste man köpa själv. Och få in den så måste man också ha en anhörig. Och någon som går och tömmer potta måste man också ha en anhörig. Man kan inte göra någonting åt sin situation om man inte har någon.
Under 3 månader sväller Ingelas mage upp. Hon är helt förstoppad. De för ner en slang genom näsan och magpumpar henne för att lätta på trycket. Hon har fått ett nytt tarmvred och kan varken äta eller dricka och måste få dropp. På sjukhuset vet man inte vad man ska göra. De misslyckas med att sätta droppet. Och efter 6 dagar är Ingela inte kontaktbar. Hon är på väg att dö. Adi kämpar för hennes liv. Hon drar igång en apparat med fängelseledningen och ambassaden, och till slut får de igenom det omöjliga. Att Ingela ska få akutvård på ett privat sjukhus, norska sjukhuset i Addis Abeba. Med en slang pumpar de in näring och vitaminer direkt ut i hennes blod.
Det var nog verkligen i sista sekund som de gjorde det. Långsamt fick jag ju tillbaka medvetandet. Och Addi var där med mig hela vägen. Och sen kommer ju de här sjuksköterskorna och börjar badda mig med varma handdukar. Varmvatten. Alltså det var, jag hade inte känt varmvatten på 8 år. Och få känna det liksom mot huden, det var liksom, det var ju som ett paradis.
Det blir bara några timmar i paradiset. När Ingela blir tvättad och ompysslad så får fängelsevakterna nog. Hon förs tillbaka till mardrömmen igen. Först till det statliga sjukhuset där hon opereras och sen in i Kality.
När de tar hem mig, alltså tar tillbaka mig från sjukhuset, då tappade jag det kanske lilla, pyttelilla fröet av hopp som jag hade. Det tappade jag helt när jag kom tillbaka, för då tänkte jag att nej, de kommer inte släppa mig. För hade de velat släppa mig hade de gjort det när jag låg där liksom.
Varje dag är det samma rutiner från väckning till inlåsning. Jakten på mat, intriger och angiveri. I slutet av januari 2018 meddelar Stockholms tingsrätt att Ingelas fall i Sverige är nedlagt. Skälet för att få henne utlämnad till Sverige är därmed borta. Ingela börjar inse att hon kommer vara fast i Kality i 17 år framåt. Det är så långt straff hon har kvar. Men etiopiska myndigheter förbereder något helt annat.
Men det går ju rykten hela tiden liksom. Det hade ju hållit på nu i nästan ett år som de har pratat om att jag ska släppas. Så att jag hade ju liksom tappat det där, eller inte tappat, för jag hade aldrig haft hoppet riktigt. Men jag tänkte inte att det kommer att ske någonting.
Den 6 februari 2018 ropar de i högtalaren. Angelina Jansson ska till poliskontoret. Ingela undrar vad hon har gjort för fel. För inne på kontoret finns flera höga fängelsechefer. Hon får frågor om hon har lämnat in sin nådansökan. Ingela undrar om de har hört något, men får bara luddiga svar. Nu kan hon inte hålla sig längre och går rakt fram till fängelsechefen Fantanish.
Jag tittar på henne och så lägger jag mina armar på hennes axlar. Nu pratar jag om en högt uppsatt militär liksom. Och så tittar jag henne rakt in i ögonen och så säger jag, Fantanish, ska jag släppas? Hon tittar på mig och sen brister liksom hennes ansikte upp liksom. Och ja, det bara lyser upp och säger, ja, det ska du. Svär på Mariam, säger jag. Mariam, det är jag som moder Maria. Svär på Mariam. Mariam, säger du. Ja.
Etiopiens president Mulatu Teshome har benådat Ingela på grund av hälsoskäl. Det blir breaking news i fängelset och på kvällen trängs alla runt henne i sovsalen. Alla förväntar sig något minne av henne och hon börjar dela ut det lilla hon har. Det finaste plagget, en leopardmönstrad sidenblus, får Neslin såklart. Själv behåller hon en tröja och ett par slitna tights. Ingela har nyss fyllt 37. När hon greps var hon 29. Hon har överlevt 8 år och 3 veckor i etiopisk fångenskap.
Klockan blev 6:15 på morgonen. Och då ropar de ju verkligen. Angelina Johnson Tafechi. Det betyder liksom, Ingela Johnson, du är fri. Och då blev det sånt liv i fängelse som jag aldrig har sett. Alla bara springer ut. Liksom, och stora gamla oljedunkar, gula. Som de bara liksom trummar på och skriker och skjuter och gråter och klappar händer och sjunger. Och Så jag går ju sakta då, liksom tårarna bara forsar ner. Befrielse. Lättnad. Och sorg. Ordet tafetchi, det betyder att bli fri, men vad innebär det? Det innebär att man försvinner från deras liv för alltid. Så det var liksom, det var så blandade känslor verkligen. Och vi brukar alltid säga att när man lämnar fängelset, att man ska aldrig, när man går med ryggen emot ens vänner, att man aldrig ska vända sig om, för att det betyder liksom otur när man går. Men jag kunde inte bara liksom ge dem min rygg, utan när jag går ut där så vänder jag mig om, och det är liksom det här riktiga, som en filmscen liksom, att jag knyter näven i luften och I did it. Det var liksom, jag gjorde det. Ja. Jag trodde aldrig att den dagen skulle komma.
Ni har hört andra delen av Storbedragerskan, människan bakom löpsedlarna, av Pernilla Vaderbäck. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Fredrik Nilsson. Och det här är en P1-dokumentär från 2018.